Hej och välkomna till podden Klinikern. Mitt namn är John Rovin. Jag arbetar som kardiolog i Malmö och sitter här tillsammans med
Marcus Olsson, internmedicin i Malmö.
Och den här podden handlar om framförallt akut internmedicinska tillstånd och hur man kan behandla dem, lite kliniska pärlor.
Podden görs i samarbete med Böhringer och Ingelheim.
Och idag ska vi prata lite om KOL och vi kommer fokusera på akuta exacerbationer. KOL exacerbationer som ni vet är en av de vanligaste orsakerna till inläggning och återinläggning på våra sjukhus. Och vi ser dem oftast, de som är lite sämre naturligtvis. Vi kommer ju in på lite hur man graderar det här. Du har några ord om det, Marcus.
Ja, jag tänkte att vi kan nämna det. Alltså personligen så brukar jag inte fundera jättemycket över det. För att i praktiken så ser jag oftast de liksom svårast sjuka. Alltså det är KOLen ett problem för patienten, så är det ju nästan alltid en patient med svår KOL liksom.
Ja.
Man kan säga att det finns ju det som heter GOLD-kriterierna. Och det baseras då på en symptomskattning som heter CAT. Det står för COPD Assessment Test. Och sen är det spirometriska värden liksom, som klassificerar patienten då till GOLD, A, B, C, D. Kan man säga liksom att C-gruppen, då har man CAT mindre än 10, och ingår man i D-gruppen så har man CAT mer än 10 eller lika med 10. Och ett kriterium då för att vara minst C-gruppen är ju liksom att man har blivit sjukhusvårdad för en exacerbation, vilket då inkluderar alla
ja, liksom. Precis.
Så det innebär på definition att de är rätt sjuka, och de ska alltid då åtminstone ha kombinationsbehandling med det som kallas för LABA-LAMA och långacting beta-2-agonist och långacting muskarinreceptor-antagonist. Och D-gruppen ska åtminstone ha LABA-LAMA plus ofta då liksom inhalationssteroider liksom. Så det kan man säga. Ser man en patient på sjukhus som är där på grund av KOL, så vet man åtminstone att det är grupp C eller D. Mm. Och att man liksom kan få titta över den behandlingen och se om det ska läggas till exempel inhalationssteroider liksom.
Ja, precis. Och man kan ju säga att de vi ser som faktiskt blir inlagda är ytterligare liksom ett selekterat material. Att många gånger hanteras det på akutmottagningen. De förbättras och kan komma hem med lite intensifierad antiobstruktiv behandling. Men när man inte kan lösa det på akuten så behöver patienten läggas in. Antingen på medicinavdelning, lungavdelning eller då akutvårdsavdelning.
Jag skulle ändå våga påstå att det, i alla fall i Malmö och jag skulle säga Lund också. Jag skulle tro att det kanske är lite mer generellt. Men det låter jag vara osagt. Men lokalt för oss kan jag inte säga att jag ser en skillnad jämfört med när vi... Du och jag började arbeta liksom, och vad är det, 10-15 år sedan liksom, någonstans där va. Mm. Då gick ju, alltså svåra KOL gick ju till lungavdelningen liksom. Mm. De lades in på lungklinikens avdelning liksom. Men det så upplever jag nästan aldrig att det är nu för tiden. Det är liksom de absolut sämsta kanske som behöver så här hemniv och sånt som man ja. Lyckas fluxera dit. Men att de primärt inläggs där skulle jag ändå våga påstå att det sker mycket mer sällan än vad som skedde för 15 år sedan.
Nej, jag håller med. Lungavdelning är mångt och mycket en onkologisk avdelning får man väl säga. Jag kommer ihåg, alltså när man gick i skolan och var ute termin 6 eller 7, då var det ganska mycket svåra KOL:ar. Och det fanns ju ingenting som gjorde en mindre sugen på feströka än när man hade varit och auskulterat på lungarna.
Nej, men jag fattar precis vad man
menar. Ja.
Men jag tänkte bara för att liksom försöka hålla lite enkelt. Vilka problem är det som gör att patienterna hamnar hos oss? Lite grovt så skulle man kunna säga liksom att antingen är de superobstruktiva. Och då kan de ibland liksom syresätta sig, okej, men liksom svara inte på den behandling som ges på akuten, upprepade inhalationer med kortison och så vidare. Och då behöver de läggas in bara för att de är liksom jättetäta och lider väldigt mycket av det. Liksom. Sen är det hypoxi såklart, att de kanske har antingen som del i en exacerbation eller liksom att de fått en större infektion, en större pneumoni som gör att de kroknar liksom. Och sen har vi den här som alla är så rädda för, liksom hyperkapnin, alltså kolsyreretentionen, koldioxidretentionen. Eller så en kombination av samtliga. Liksom. Mm. Det är ungefär de sakerna som gör att en kolpatient liksom läggs in på sjukhus.
Ja.
Ska vi snacka lite om hypokapnin, den som alla är så rädda för. Det stöter man ju på rätt ofta från vårdavdelningen. Liksom. Mm. Patient med kolexacerbation.
Jag bara tänker, när du bedömer en patient initialt, vill säga att de ringer ut från akuten och säger jag vill lägga in denna hos dig. Liksom.
Mm.
Och så, vad är det du efterfrågar i labb eller status?
Blodgasen.
Blodgasen är ju central.
Va? Ja, absolut. Mm. Och jag menar, för några år sedan så hade vi inte blodgas på alla patienter. Det togs en artärblodgas om man ville ha en artärblodgas, vilket man rutinmässigt gjorde på kolpatienterna, just av den här, bland annat koldioxidanledning och även syresättning och så. Men nu tas ju venösa gaser på
allt som rör sig.
Allt som rör sig. Mm. Tillsammans med TNI då, för kardiologerna vill ha det. Så.
Exakt.
Nej, men så är det ju liksom. Så vi har ju det alltid. Och en indikation om min värld idag att ta en artärblodgas, det är om du liksom inte får en tillräckligt bra syresättning på fingret eller på örat eller på pannan eller hur du väljer att ta det. Det andra har den liksom spelat ut sin roll lite, skulle jag säga. Alltså.
Och man brukar väl säga att PCO2 då på den venösa är något förhöjd jämfört på den arteriella.
Ungefär 0,5 till 1 kilopascal högre liksom, i en venös gas kontra en arteriell.
Sen give, or take,
liksom. Give or take. Liksom, det kan skilja lite. Va? Men ska man ha exakta värden så ska man ta en tablutgas. Men jag har nog inte tagit en tablutgas på något år, tror jag. Det händer då och då om patienten är liksom exceptionellt svårstucken och vi måste in i artären för vi kommer inte åt venös provtagning. Liksom.
Eller man kan ju tänka sig också en aktiv storrökare. Alltså att saturationsmätaren ser ju inte skillnad på kolmonoxid.
Så mycket kolmonoxid har man inte alltså.
Det är
i så fall en rökskadad patient liksom, där en situation skulle kunna inträffa. Liksom. Men nej, men indikationen för artärblodgas har ju minskat, skulle jag säga, eftersom vi har fått en frekvent användning av venös blodgas. Vill man verkligen ha ett exakt för stunden sant värde så är det en artärblodgas som man ska ta, men ofta får vi tillräcklig information för de venösa.
Och det är ju tacksamt för patienten att slippa upprepa det.
Ja, gud ja. Jag kommer ihåg om man satt och hackade i handlederna på folk. En av de första jag skulle ta och komma ihåg, alltså när jag skulle öva mig själv sådär liksom. Så...
Han blev blind.
Ja, jag höll på att bli blind för den stackars patienten. Jag vet inte om jag råkar sätta den i... Alltså det ser ut att göra rätt ont. Jag har aldrig sett mig för det själv faktiskt. Alltså det ser ut att göra rätt ont. Om man letar runt lite ibland liksom, och så sätter jag nålen i armen på den stackars patienten som bara far upp med armen och sprutan flyger liksom, och jag blev helt likblek liksom. Gud, vad skriker liksom patienten och bara okej. Så att det förefaller inte vara en behaglig upplevelse. Nej. Kan vi säga så. Mm. Men jag tänkte, när vi är nu inne på hypokapnin, alltså det finns ju en rätt utbredd farhåga bland vårdpersonal på sjukhus som vi båda upplevt med en gång, liksom, att det här med att ge syrgas till en kolpatient. Och det finns flera problem med detta liksom, egentligen. Det första skulle jag säga är, liksom, har du en gravt hypoxisk patient liksom, så är det mycket farligare än koldioxid.
Precis.
Koldioxid kan vi lösa sen. Liksom. Yeah.
Syre behöver vi förleva, även kolpatienter.
Även kolpatienter, möjligtvis ibland något mindre än icke-kolpatienter förvisso. Va? Men jag menar, jag upplever ändå att det är liksom en överdriven rädsla. Det är det ena, liksom. Man kan liksom inte vänta med att ge liksom syrgas till en rejält hypoxisk kolpatient bara för att patienten råkar ha en koldiagnos. Liksom. Utan man får lösa hypoxin först, för det är det absolut farligaste, och sen får man ta hypokapnin sen. Liksom.
Ja.
Vilket vi kan göra med lite olika tricks. Och det andra är ju liksom att det är skillnad på kol och kol. Det finns ju patienter med lindrig kol, det finns patienter med uttalad kol. Och även om någon uttalad kol så betyder inte det att du retinerar koldioxid.
Nej.
Vilket för mig in på den här klassiska som vi har pratat om tidigare i andra sammanhang, liksom den klassiska andningssviktande patienten som då förr i världen i alla fall beskrevs som antingen var man en pink puffer eller så var man en blue bloater.
Precis.
Nu har jag läst utomlands, så den här liksom amerikanska...
Det finns de här klassiska nätter och illustrationerna.
Ja, det är den jag tänker på.
Den här överviktiga blåa blue bloater.
Precis.
Så den...
Dominerar alltså kronisk bronkit liksom, ja. Obes, kolsyretinerande patient, säkert lite OSAS också liksom.
Lite, precis, lite HFPF-vibe.
Ja, ja, kan man säga. Metabolt.
Metabolt
profil liksom. Ja. Och sen har man liksom lite mer spinkiga pink puffer. Och pink puffer är då liksom för att de är liksom hypoxiska och inte kolsyretinerande.
Ja, de drivs fortfarande. De har liksom en
ja,
fungerande hjärnstam på de här sätt som de piskar på andningsarbetet, ja, till bekostnad av kakexi då.
Exakt, de blir smala och sen så får de liksom det här klassiska, vet inte vad det heter på svenska egentligen, alltså, men barrel chest liksom.
Ja, precis, en tunna.
Ja. Och sen så kan man säga att i verkligheten så är det sällan det är så tydligt liksom på det ena eller det andra, och många gånger är det någonstans mitt emellan, men man ska ha med sig att alla KOL-patienter har inte retentionstendens. Du kan ju sätta liksom 15 liter syrgas på en KOL-patient, det händer ingenting med koldioxiden liksom. Och den andra räcker om en halv liter för att väl man ska krokna liksom. Så man måste göra en individuell bedömning och liksom inte jaga upp sig i onödan. Titta på en gas liksom, så att den här patienten någonsin retinerat tidigare liksom, och finns en gas från tidigare då med retention på 3 liter, nej, då kommer det inte bli någon retention på 5 liter heller liksom.
Nej.
Så egentligen det som är budskapet liksom.
Och det är annars, och det är den här, det är väl det som är rädslan att ge syrgas, för att man tänker att de ska glida in i någon slags kolsyrenarkos då. Sen det andra kan ju vara att man ska inte överbehandla heller, då kan man få en vasokonstriktion, så man får en mismatch. Om du har mycket emfysem så drar liksom kärlen ihop sig där det är dåligt ventilerat, och om man då lurar eller liksom förstör det systemet, så får man mer cirkulation i de områdena som är dåligt ventilerade, alltså till exempel vid emfysem, och då får du en ännu sämre andningsarbete och ännu sämre vad säger man, ventilation av koldioxid.
Men vad gör vi med KOL-patienterna? Tänker du att du har en patient på avdelningen som är inne med en KOL-exacerbation, eller så säger vi att det är en pneumoni. Vi gör ju liksom vanlig, alltså det vi kallar sedvanlig KOL-ex-behandling, så vi skriver journalen liksom, och det är...
Men först och främst tänker jag, vi har ju vårt liksom paket vi ger vid KOL-exacerbationer. Sen får man ju tänka liksom, vad var det som triggar exacerbationen. Många gånger är det ju en infektion, och det, ja, fördelningen är väl kanske hälften viral och bakteriell.
Oh, jag tror
eller mer viroser.
Jag kan inte ta gift på detta, men jag skulle gissa på 75-80% viralt alltså. Och sen så behandlar vi ju alldeles för mycket säkert, men det är, ja, vad ska man säga, det är människor med väldigt begränsade marginaler.
Ja, alltså. Precis. Och så många gånger kan vara liksom koloniserade med allt möjligt mögel.
Ja, absolut.
Och sen finns det ju liksom andra, om de har en samsjuklighet med hjärtsvikt. Om vi tänker om blue bloater, kanske de framförallt en diastolisk hjärtsvikt, en samtida övervikt etc.
En
sömnapné.
Jag tänker mer på vad är det vi ger, alltså det sedvanliga, vi ger dem relativt höga doskortison. Vi ger dem...
Vad ger vi där? 30-40 milligram.
Vissa som kör med prednisolon, och lokalt så kör vi ju mest beta-metason. Alltså, och då ger man ju på akuten 12 tabletter på ett bräde. Liksom. Och sen brukar man sätta 6 tabletter om dagen i totalt 5 dagar. Och på så vis så slipper man nedtrappning.
Precis.
För om man understiger 10-14 dagars behandlingstid så sägs det i alla fall, jag har aldrig sett någon riktig data på detta, men sägs det att man inte behöver göra det. Och det åtföljt ju liksom, och skulle det inte vara så skulle vi ha rätt många patienter med liksom iatrogen binjurbarksvikt liksom.
Ja.
Vilket vi kanske har utan att vi vet det förvisso, va? Men
diabetes så.
Ja, men alltså,
och ännu värre benskörhet än vad de redan har.
Ja, kanske. precis. Tror jag inte de blir superbensköra på en veckas behandling.
Nej, men jag tänker om de så på långa höger liksom.
Ja, men det är sådana patienter ser man ju ibland liksom, som bara har exacerbation efter exacerbation liksom. Så i princip kronisk kortisonbehandling.
Ja, liksom. Precis.
Men jag kommer ihåg när jag började jobba, då var det rätt ofta att man fick sätta liksom en nättrappsschema på betametasonen, och alltså 2 veckor liksom.
Ja.
Och sen var det något ljushuvud som kom på liksom, att vänta, 5 dagars behandlingar så brukar det räcka.
Ja, precis.
Okay, taget. Sen en sak som dyker upp ibland och som användes mycket mer frekvent förr, det är ju teofilamin.
Mm.
Teodur hette det, tror jag.
Just det.
Jag vet inte om det finns längre ens. Alltså, den här tabletten som vissa patienter knapade. Men jag tänker framförallt på akutbehandling. Fick jag lära mig när jag började i Malmö liksom, att man kan alltid ge 5 ml teofilamin på akutrummet. Fick jag samma?
Ja, absolut. Och även vid astma. Liksom. Mm. Som en, det är väl också en beta-agonist, så att säga.
Nej, det är sån här xantin-derivat, tror jag.
Ja, just det. Det är typ koffein. Liksom.
Ja,
eller ish.
Ja, men jag för mig att en sån här gammal etablerad behandling för astmatiker back in the day var liksom att de skulle dricka lite kaffe och så här.
Ah, alltså, ja.
Så det drar åt det hållet liksom.
Ja.
Men jag nämnde innan vi började inspelningen här, så nämnde jag lite kort för dig liksom, att jag höll på att ge det till en patient som hade här förleden. Det kan vara ett halvår sen där vi hade behandlat sedvanligt och fortfarande inte fått något tillfredsställande resultat. Patienten var supertät fortfarande, och så började jag fundera på om vi kunde ge teofilamin. Och så hade jag någon ETRS-läkare som började frågasätta mig liksom. Då blev man lite provocerad.
Ja, såklart.
Alltså. Ja. Så sa han, men okej, då kollar vi upp det här då. Och så tog jag fram senaste guidelines från lung... Alltså, ja, kommer inte ihåg exakt om det var liksom Europeiska lungsällskapet. Ja. Alltså, guidelines. Och då är det fasiken icke-göra liksom, att ge det preparatet.
Hur svarar patienten på teot?
Det gavs aldrig. Jag fick bara lägga mig platt där. Han hade helt rätt att ifrågasätta mig. Och han hade i slutändan också helt rätt. För hans känsla var att han trodde att detta var icke-göra. Och jag bara, nej, sådär använder vi. Men nej, så att det, alltså man kan ju ge det, men det kommer ofta till ett högre pris än vad den eventuella vinsten är liksom, i form av biverkningar och så. Sen har jag en grej som jag tycker är spännande, som jag börjat använda lite mer på sistone, mest för att det är liksom relativt harmlöst. Och jag tror att det är billigt också, om jag ska vara helt ärlig. Liksom. Som jag vet, IVA-läkaren är ju fanatiskt intresserad av att ge magnesium på diverse olika indikationer. Så.
Vi har ju mycket förmågsflimmer och egentligen alla typer av arytmier.
Vem har det?
Ja, IVA framförallt.
Ja, precis,
och sen,
precis.
Men även kardiologen lite grann. Men det är ju viss special... Typ Torsade de Point är väl den enda där det är riktigt indicerat.
Är det någon som är intresse av detta från kardiologen, så vill jag nästan hävda att det kan vara spritt från internmedicin.
Ja, det från... Jag skulle säga från IVA.
Ja, från IVA också. Ja. Alltså. Jag kommer först att tala om magnesium som läkemedel. Då hade jag precis gjort 6 månader på kardiologen och andning liksom. Och så var det någon patient som är jättedålig och som gick snabbt till sitt flimmer, och så kommer IVA-läkaren dit och bara, har du gett magnesium? Jag bara, förlåt?
Nej, precis.
Har du inte gett magnesium? Och så liksom så här anklagande liksom, och bara, varför ska jag göra det?
Du gav honom till flammig.
Nej, men jag blev liksom alldeles, jag ändå alltså, gått x antal kardiologjour och vet, läst på innan och varit där 6 månader. Och bara, magnesium? Hälften eller en tredjedel av patienterna här är ju här för frekvensreglering. Vi har inte något magnesium. Vad snackar de om? Liksom? Men han pratade med, precis som jag var dum i huvudet. Liksom, att jag inte hade gett magnesium. Och sen förstår jag allt eftersom liksom, att de använder rätt frekvent och hävdar då, liksom, att bland annat har en frekvens effekt. Vilket jag kan ge dem att det kan ha, behöver inte ha, kan ha. Och sen så finns det lite data på, det finns lika mycket data som finns i motsatsen, att det kan liksom ha konverterande effekt vid flimmer och så. Och senaste metanalysen jag tog fram i det ärendet så visade det liksom att det har ingen konverterande effekt. Men däremot så har det använts historiskt sett liksom inom barnastma så liksom i antiobstruktivt syfte liksom. Och det kom då en metaanalys här 2022, jag tror det var 11 RCT och det inkluderade drygt 700 patienter där intravenös magnesium då, och då ger man en bolus liksom 20 millimol i 100 eller 250 koksalt på en halvtimme, en timme. Att det liksom minskar obstruktiviteten, förkortar vårdtiden liksom. That's it. Men det är ju ändå mycket vunnet för något som är...
Absolut.
Sen kan de få... Det kan vara lite vasodilaterande och kan få lite blodtrycksfall och sådär liksom. Och flush och grejer liksom. Men oftast så tycker man kan ge det utan några större komplikationer liksom. Så det tycker jag man kan ha i bakfickan som liksom additiv behandling när ingenting annat biter liksom.
Precis.